Vi ska börja ikväll i Lukas 18 kapitel och läsa en ganska välkänd text där. Lukas 18 från 9 till 14 verserna. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vi har hört många predikningar, de flesta av oss, över denna text och över detta tema. Och de som har någorlunda vana på att gå i kyrkan vet att det är tullindrivaren som får godkänt. Farisén däremot får inte godkänt. Han är ett monster av något slag. Vi vet inte riktigt hur, men han är i alla fall en läskig typ. Och han är absolut inte som vi. Det vill säga, vi är ju absolut inte som han. Utan det är ju en skillnad som natt och dag. Vi är ju goda protestanter och han är ju alltså en farisé. Och sån ska man ju inte vara, det vet vi. Men när man sen sätter sig ner och tittar på den här texten, så undrar man, vad var det för fel på karln då? Nog kan man tänka så här när man möter en alkoholiserad människa: tack gode Gud att jag har sluppit det här. Det kunde ju lika gärna varit jag. Får man inte säga så? Ja, det kanske man får. Jag lämnar tionde av allt jag köper, säger han. Ja visst, vi lämnar 25% på allt vi köper i moms. Får man inte det? Jo, det får man gärna. Men då frågar vi, vad är det för fel på karln då? Ska man gå fullständigt omedveten genom livet utan en aning om vem man är? Får man inte känna till sina nådegåvor? Jo då, det får man gärna. Men det finns en sak som är problemet med den man. Och som antagligen är det med oss också. Han såg ner på alla andra. Han värderade människor. Du får gärna säga tack gode Gud att jag har sluppit det, eller att jag har sluppit detta. Tack gode Gud att mitt liv har gestaltat sig så att jag slipper sitta i fängelse. Och kanske till och med den tacksamheten kan leda dig till att finnas till för någon som har suttit i fängelse. Inte bara för sin tros skull, utan kanske för sin kriminalitets skull. Men när vi börjar värdera varandra, då är det fara på färd. Ty detta är så att säga ett uttryck för synden i vårt liv, i våra liv. Att vi delar in människor i värdefulla och värdelösa. Du vet väl om att du är värdelös, som vi brukar säga. Därför att detta är emot Guds natur. På den punkten är vi inte Guds avbild. Utan just på den punkten har avbilden brustit som tydligast. Vi kikar i Romarbrevet, 2:11. Till där står det så här: Gud gör inte skillnad på människor. De av er som har gamla översättningen vet att där står det att Gud har inte anseende till personen. Gud gör inte skillnad på människor. Alltså han värderar inte olika människor olika högt. Han delar inte in människor i värdefulla och värdelösa. Utan på den punkten skiljer vi oss radikalt ifrån Gud. Just därför att detta är ett uttryck för, så att säga, synden som bor i vårt kött. Nu förbryllar det här människor, därför att Gud har en viss vana och förmåga att utvälja. Han har ett utkorat folk. Det skulle han ju inte ha, säger vi, om han inte har anseende till personen. Han skulle ju inte ha något egendomsfolk, utan då skulle det väl vara jämlikhet. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt, säger herr. Jo, det har han. Och poängen i detta, det är att han har inte valt Israel för att Israel är bättre än något annat folk. Utan han har valt Israel därför att han har valt Israel. Och den tanken, den kommer ju tillbaka lite senare i Romarbrevet, i det 9:e kapitlet. Att när Gud utväljer, så har utväljandet inte alls med kvaliteten att göra hos den han har valt. Det är inte så att han kikar uppifrån och ner, ja, här har vi visst en lämplig, den tar vi. Utan Gud bara väljer. 9:10. Likadant var det när Rebecka hade blivit havande med 2 barn genom en och samma man, vår fader Isak. Innan de var födda och hunnit göra vare sig gott eller ont, Guds beslut att välja fritt skulle stå fast och gärningar ingenting betyda, endast han själv, han som kallar. Redan då fick hon höra orden: den äldre ska tjäna den yngre. Det är också skrivet: Jakob har jag utvalt, men Esau har jag förkastat. Vad innebär nu detta? Kan Gud göra orätt? Naturligtvis inte. Han säger ju till Mose: jag ska förbarma mig över vem jag vill och jag ska ha medlidande med vem jag vill. Alltså kommer det inte an på människans vilja eller strävanden, utan på Guds förbarmande. Det är ju en text som öppnar många frågetecken. Och vi ska inte ta alla dem idag. Men vi ska notera en sak. Gud är en Gud som utväljer. Men han gör det utan anseende till personen. Och eftersom vi alltid utväljer med anseende till personen, så har vi lite svårt att tänka oss in i hur Gud fungerar på den här punkten. Just därför att vi ser på honom, så att säga, genom syndens glasögon. Ständigt tänker vi i de här termerna: ja, alltså, jaha, du är utvald. Jaha, på vad sätt är du bättre än jag nu då? Detta har ju judarna fått lida för i tusentals år. Alla mänsklighetens försök att bevisa att de inte var bättre. När man kunde ha läst innantill och sett att det stod ju från början att Gud inte väljer efter sådana kriterier som vi. Gud har inte anseende till personen. Och när han väljer Jakob före Esau, så gör han ju mänskligt att döma ett ganska dåligt val. Till Jakob betyder bedragare. Och det säger ju Esau också till sist, ilsket, när Jakob har lurat honom på välsignelsen och förstfödslorätten. Så säger han, Jakob heter han och nu har han två gånger bedragit mig. Så man kunde ju tycka det att Gud kunde väl valt en lämpligare. Ja visst, men Gud har inte anseende till personen. Han önskar få bevisa sin suveränitet. Han kan göra vad han vill med vem han vill. Och därför behöver han inte titta på dina och mina egenskaper när han utväljer oss, utan han bara väljer. Att vi sen har svårt att i allo hänga med och förstå hur det här går till, det är en annan sak. Men nu kommer vi till det som är viktigt. Gud är fri från förakt. Det behöver Guds folk få lära sig. Därför att när vi börjar att dela in människor i värdefulla och mindre värdefulla, alldeles oberoende av vad vi använder för mätinstrument och vilka skalor vi har på de mätinstrumenten, då ser vi omvärlden med föraktets ögon. Så fort vi börjar att gradera och dela in, så ser vi på världen och livet med föraktets ögon. Och av detta kan vi ju förstå, vana som vi är att göra den sortens indelning, att föraktet kanske har en större makt i våra liv än vad vi trodde. Det är kanske en starkare kraft än vad vi har klart för oss. Vi ska gå till Johannes evangeliet, till det 12:e kapitlet. Och läsa den text som var predikotext på annandag pingst i år, 44-50 verserna. Johannes 12:44. Jesus ropade, den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare. Det ord jag har talat ska döma honom på den sista dagen. Ty jag har inte talat av mig själv, utan fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och vad jag ska tala. Och jag vet att hans befallning ger evigt liv. När jag talar, talar jag så som fadern har lärt mig. Nu kommer Jesus och säger, jag är ljuset. Det hela började ju med att Gud säger, var du ljus. Och skapelseprocessen börjar. Allting är skapat i Kristus. Hålls uppe i Kristus och är skapat till honom. Han är ljuset från vilken allt utgår och till vilken allting till sist ska stråla samman. Och han är ordet. Han är det ord som går ut ur faderns mun och skapar. Och nu står han där. Och han säger, fadern har gett mig i uppdrag att säga ett ord. Att säga ett bud, en befallning. Jaha, säger vi, det låter ju intressant, vi idel öra. Ja, jag har kommit för att tillsäga er liv. Ett skapande ord som föder liv. Så säger Jesus, jag har inte kommit för att döma världen. Jag har inte kommit för att sortera nu i lämpliga och olämpliga. Utan jag har kommit för att tillsäga er liv. Det kommer en dag som blir den sista. Och de som då har tagit emot det ord jag har talat, de kommer att ha liv. Men den som avvisar gåvan kommer inte att ha liv. Inte därför att jag sorterar, utan därför att de har avvisat. Och det är en viktig dimension i själva domstanken. Jag har inte kommit för att döma, utan för att frälsa, utan för att ge liv. Och den som tar emot det ord jag säger, i honom skall det födas liv. Det handlar alltså inte om att Jesus delar in i lämpliga och olämpliga. Nu kan vi genmäla. Det finns liknelser i Bibeln där det talas om att man lägger ut ett nät i havet och drar in, och så plockar man ätliga fiskar och lägger oätliga i en annan hink. Ja. Eller ogräset i åkern. Samla först in ogräset och bärga sen in vetet i min lada. Ja. Vi kanske inte kan täcka hela verkligheten med våra bilder. Inte ens med Bibelns bilder. Men det finns en dimension i den yttersta domen som handlar om att den som inte har tagit emot gåvan har gått miste om den. Och att den måste få, så att säga, väga lika tungt som den andra bilden, den som så att säga är lättare att fatta för oss. Men Gud som sorterar. Den ligger så nära till hans för oss därför att vi sorterar. Gud är fri från förakt. Han ser inte på dig genom föraktets glasögon. Utan han ser på dig genom nådens och sanningens glasögon. Och att vi förstår att det är två olika saker, det är väldigt viktigt. Därför att för oss ligger föraktet så mycket närmare än nåden och sanningen. Att vi, när vi ska tänka oss Gud, så blir det ju väldigt lätt så här att på sig själv känner man andra. Och det kan man göra i viss utsträckning. Vi är trots allt skapade till hans avbilder. Men vi måste ju också vara klara över att synden i våra liv gör att när vi ska tänka oss Gud med Bibeln och den heliga ande som hjälp, så måste vi ändå vara öppna för att det måste finnas något radikalt annorlunda. Något i grunden annorlunda hos Gud. Och delvis kan vi uttrycka detta i att Gud ser inte på oss med förakt. När man ser olika avgudabilder, såna här statyer av olika slag, de som till exempel har varit i Fjärran Östern och tittat på såna här buddha-statyer, så ser ju alla upphöjt på något sätt. De ler, men man vet inte vad de flinar åt. Man står där och tittar och undrar vad ler den här guden åt? Och till sist grips man av misstanken. Jag undrar om det inte är ett hånleende. Och så tror jag det blir när vi människor gör gudar. Det brukar ju säga så här bland tvivlare, att det var inte Gud som skapade människan till sin avbild, utan människan gjorde Gud till sin. Nej, det tror jag inte. Ty då skulle Bibeln bära vittnesbörd om en föraktfull Gud. Och säga vad man vill när man läser om Jesus där han går. Han är inte föraktfull. Han möter kvinnan i Sykar. Vet allt om henne. Och tänk så finkänsligt han talar om hennes situation med henne själv. Han gör det så till en grad taktfullt och ändå inträngande, att hon sen rusar in i stan och säger: kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Monica, han är Messias. Alltså med nåd och sanning och utan förakt. Lär av mig, säger Jesus, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Syndafallet är ju skammens födelsedag, så att säga. Människorna som hade varit nakna tittade på sig själva och på varandra och såg till sin förskräckelse att de var nakna. Och sen började ett evigt utklädningsdrama. Där det gällde att på olika sätt skyla sig för varandra. Och dölja sig för varandra. Och på olika sätt skydda sig för varandras förakt. Och sitt eget förakt. För sig själv och för andra. Tänk vad mycket kraft vi lägger ner på det här. Bara tänk. Detta att tappa masken eller tappa ansiktet, det är ju något av det värsta som kan hända. Nu kommenterar Paulus, så att säga, syndafallet i Romarbrevets första kapitel. Och vi ska kika lite där. Romarbrevet 1, vi kan börja läsa i 20 versen. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem mot orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem mot förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras, uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja, än värre. De tycker det är bra när andra gör det. Syndafallet handlade om kunskapens träd, på gott och ont, eller hellre om gott och ont. Nu säger Paulus något viktigt här. 28 versen. De föraktade kunskapen om Gud. Vad består syndafallet i? Jo, den består i ett kunskapsbyte, säger skriften. Istället för att människan längtar efter kunskap om Gud, så längtar hon efter kunskap om gott och ont. Ställ dig upp och förklara att du har den stora och hemliga formeln till all sorts moral. Inklusive samhällsmoral och politisk moral och ja, all sorts rättvisa i världen och samhället. Alla reportrar kommer med mikrofonen i högsta hugg och kör den nästan ner i halsen på dig för att få ensamrätt på det som du har hittat. Kunskap om gott och ont. Ja, tack. Ställ dig på torget och säg, jag vet vem Gud är. Jaså, säger folk och rycker på axlarna och går. De föraktade kunskapen om Gud och ville hellre ha kunskapen om hur människan ska göra. Därför att kunskapen om Gud, den leder till gudsdyrkan. Kunskapen om gott och ont, den moraliska kunskapen, den sätter oss i stånd till att bli fina människor. Och en fin människa ska man ju naturligtvis sätta på en liten piedestal. Så kunskapen om gott och ont, den leder i förlängningen till människodyrkan. Så kunskapsbytet är ett byte från gudsdyrkan till människodyrkan. Människan är skapad till att veta vem Gud är och låta den vetskapen forma våra liv. Och en viktig del av den vetskapen är vetskapen att Gud inte föraktar. Att Gud är fri från förakt. Att Gud ser på dig med nåd och sanning. Också med sanning. Men på ett barmhärtigt sätt. Som föraktet aldrig gör. Det finns inte bara en nådig sanning, utan det finns en föraktfull sanning också. Det föraktade kunskapen om Gud. Ville hellre ha kunskapen om sig själva. Om hur man blir en fin människa. För att därmed kunna börja dela in i lämpliga och olämpliga. Då handlar Gud. Vad gör han i den stund? Han förbannar. Säger första Mosebok. Han förbannar skapelsen. Och Paulus säger här en del av vad den förbannelsen går ut på. Gud låter människan hemfalla åt det hon föraktar. Han utlämnar människan till det som hon nu i eget majestät skulle höja sig upp över. Gud låter människan bli föraktlig. Hon är det inte i hans ögon. Men hon hamnar i en situation som hon själv uppfattar som föraktlig. Varför gör Gud så, säger vi? Det var väl inte snällt? Det kanske är enda möjligheten att föra oss till den punkt där vi är villiga att släppa våra värdeskalor. Där vi är villiga att släppa vår gradering. Där vi slutar att dela in människor i lämpliga och olämpliga. Det kanske bara när vi knäckt nacken på det här projektet som vi kan komma till Gud och säga: gode Gud, lös mig från föraktets alla effekter. Vi vet ju hur det var med lärjungarna. Deras käraste samtalsämne var vem av dem som skulle anses vara den största. Och det dröjer ju tydligen inte så länge för de upptäcker att det här var inget populärt samtalsämne i Jesu ögon. Han hade gärna sett att de hade pratat om något annat. Jag tycker i Markus 9 kapitel så kommer det fram så fint i 33 versen. De kom till Kafarnaum, och när han var hemma igen frågade han dem: vad var det ni talade om på vägen? De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den störst. De hade lärt sig vid det laget vad Jesus tyckte om detta samtalsämne. Men de hade inte begripit varför.
De hade inte förstått att i Guds rike finns inte detta. Jesus undervisar dem gång på gång genom att ställa fram ett litet barn i deras mitt. Här har ni den största i himmelriket. Varför det då? Barnen kan ju inte mycket. De uträttar inte mycket. Nej. Just därför är de tvungna att förtrösta desto mer. Och det här är ju två saker som står i strid med varandra. Vår önskan att så att säga tillhöra A-laget i god mening. Att få räknas bland det största. Den förbjuder oss att förtrösta på någon annan. Om jag måste göra det så hör jag ut i C-laget. Man kan tycka, vad är det för fint med barnen som ska förtrösta då? De har inte förakt. Guds rike tillhör sådana som det är. I Guds rike finns inte plats för föraktets synsätt. Varken när det gäller beundran eller förkastelse. I Guds rike finns inte det här. Detta hör till synden i människans liv. Hur var det nu det stod om den här farisén i templet? Vi kikar igen, Lukas 18 och 9. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Det har ibland tolkats så här att du får aldrig vara säker på att du är frälst. Utan det gäller säkert att liksom bara tänka att ja, käre Gud, jag kanske inte kommer till himlen och man vet ju aldrig vad som händer på den yttersta dagen. Och så har domsöndagen blivit en jämmelighetens dag framför andra. Därför nu skulle vi inte förlita oss på att vi var frälsta. Och inom stora grupper av kristenheten gick ju på det sättet, vad ska vi säga, frälsningsglädjen och tacksamheten förlorad. Men det är inte meningen. Det är bara, det handlar om att inte lita på sig själv och se ner på andra. Detta är föraktets synsätt. Medan när jag går till den Gud som inte föraktar och låter honom så att säga ta över mitt liv. Inte för att han behöver tjänstejon utan därför att jag behöver honom. Och att jag liksom måste säga, jag måste förtrösta på dig Gud. För själv är jag bara ett halvfabrikat. Och jag måste få lära mig vem du är. Nu är jag trött på att hålla på med självkännedom och hålla på och bena med mitt eget inre. Nu är jag färdig med det och jag inser att jag kommer inte ända fram på det sättet. Nu vill jag veta vem du är, Herre. Därför att det kanske har den förvandlande effekten som jag söker efter. Att få upptäcka den Gud som inte föraktar. Som inte har anseende till personen. För det är så här. Att kunskapen om Gud. Den leder till gudsdyrkan, sa jag nyss. Och den löser oss. Från syndens träldom. Kunskapen om rättfärdighet i en sorts abstrakt mening. Kunskapen om gott och ont. Har istället den märkliga förmågan att få så att säga föraktets dimension att växa i mitt liv. Och därmed så binds jag i synd. Paulus tar upp det här i 7:e kapitlet i Romarbrevet. Så där talar han om vad som händer när en människa får veta, får läsa Guds lag. Lagen är nämligen en undervisning om gott och ont. En undervisning om rättfärdighet. Och vi ska bara ta in Guds riktlinjer och praktisera dem. Ja, visst, det låter naturligt och vettigt och riktigt och bra. Kan det finnas något annat alternativ? Ja, vi försöker. Och Paulus säger, jag försökte. Jag hade aldrig vetat vad synd var om jag inte hade försökt det här. Ty synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Jaså, säger vi. Hur gick det till då? Precis som på syndafallets dag. Ju mer kunskap jag fick om vad rättfärdighet är, istället för att ha kunskap om vem Gud är, desto mer växte föraktets synsätt i mitt liv. Och jag började titta på mig själv. Håller jag måttet nu eller håller jag inte måttet? Duger jag eller duger jag inte? Hör jag till A-laget eller till B-laget eller till Ö-laget? Och därmed vaknade väldiga krafter till liv. Och det Paulus beskriver här i Romarbrevets 7:e kapitel, det är en kolossal process. För mig är det som en hel psykiatribok. Man kan hitta det mesta i den psykiatriska branschen här. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Tänk vad många människor som har anledning att säga så. Jag lovar dig, sitter du på en psykiatrisk mottagning, kan du få höra människor säga detta dagen i ända. På lite olika sätt. Detta kan du få höra av missbrukare, hetsätare, anorektiker, människor med självmordsfunderingar och som har gjort många självmordsförsök. Du kan få höra det från många andra. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Varför det? Därför att föraktets tänkesätt, så att säga, är grunden för vårt liv. Då börjar jag göra det jag avskyr. Hur ska man bli fri från det då? Jo, genom att gå till Gud och be, gode Gud, lös mig främst av allt från själva föraktets tänkesätt. Rena mig så att jag kan se på dig, på mig själv, på min omgivning med dina ögon och inte med föraktets ögon. Och det är det som kommer här i första versen i 8:e kapitlet. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Det finns ingen fördömelse. Och det betyder långt mycket mer än bara detta att ja, nu säger Gud att ja, vi avskriver ärendet. Det säger han också. Men i Guds rike finns det ingen fördömelse. Det är du. Och när vi alltså tar med oss det här sorteringstänkandet in i Guds rike, så kommer vi ständigt att snava på våra egna fötter. Jag har sett detta så tydligt. Man kan se det rätt så tydligt när det gäller människor som kämpar med en skötesynd. Vi tar det här enkla exemplet. En ung man som inte kan gå förbi pressbyråkiosken utan att smyga iväg med en tidning under armen. En sån där tidning som han vet är kränkande och förstör hans liv. han går hem och så tittar han på den här tidningen och så slänger han den i papperskorgen och så säger han riktigt usch över sig själv. Usch, en så dålig människa jag är. Usch, att jag inte kan låta bli att köpa såna här tidningar. Och hu och bu och fy och ack och suck. Och det är klart man ska bekänna sitt behov av rening. Men en sån person brukar komma till själavård och säga att oh, jag har bekänt det här så många gånger inför Gud och det hjälper inte. Nästa gång så är jag där i alla fall med en ny tidning under hand. Så Gud ställer inte upp för mig. Oh, du måste lära dig att ta det på Guds sätt. Du måste lära dig att ta emot förlåtelsen och inte förakta dig själv efteråt. Inte försöka bättra på Guds rening med ditt förakt. Därför att när du blir löst från ditt eget förakt så blir du också löst ifrån slaveriet under synden. Och det är så roligt att se när slanten plötsligt trillar ner. Ungefär som när man står och ringer och det svarar i andra änden. Blubblubb, säger det, så ramlar kronorna ner. Och så går det upp ett Liljeholmens och så kommer lovsången till Gud. Och sen är problemet som regel löst. Därför att man kände sig skyldig att hålla på och gissla sig själv med diverse föraktfulla tillmälen för att därmed bättra på Guds rening. När Gud säger, om du bara förstod att det inte finns något förakt i Guds rike, då kan du komma, som det står i Hebreerbrevet, frimodigt fram till nådens tron. För att ta emot hjälp i rätt tid. Vi ska backa lite i Romarbrevet till andra kapitlet. Kalle har så rätt, jag håller alltid på länge. Han håller nästan alltid på ännu längre, men det är vi något i del om, han och jag. Han tror inte på mig. Andra kapitlet, där ska vi läsa några verser i början, de första fem verserna. Därför finns det inget försvar för dig som dömer vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv eftersom du handlar likadant som den du dömer. Vi vet att Guds dom över dem som lever så är väl grundad. Men du som dömer dem som lever så och ändå själv gör samma sak, inbillar du dig att just du ska undgå Guds dom? Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens dag, då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist. Jag har ofta undrat över varför det byter så mellan första och andra kapitlet. För i andra kapitlet så är det avund och blodtörst och stridslystnad, svek och illvilja. Och det slutar ju så egendomligt. Nämligen att de människorna som från början tyckte att det här var ett föraktligt sätt att leva, de legaliserar till sist det föraktliga. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever. Ja, än värre, de tycker det är bra när andra gör det. Det handlar ju alltså om att jaha, kan vi inte leva upp till moralen så får vi ändra moralen. Om alla kör 110 där det står 90 så får vi skriva 110. Det är ju så vi gör. Men så kom vi in i andra kapitlet och där handlar det plötsligt om att därför finns det inget försvar för dig som dömer. Ja visst. Nu vänder sig Paulus till dem som inte så att säga vill hänga med i utförsbacken. Och till dem säger han att det finns nu inget försvar för dig som dömer, säger han. Vad menar han med det? Jo, han menar så här att om vi som vill leva på ett annat sätt inte bara tar avstånd från synden utan från syndens människor, så att vi dömer dem då står vi ju på samma utgångspunkt som alla andra. Det är alltid syndens begynnelse det här. Att vi delar in i lämpliga och olämpliga. Värdelösa och värdefulla. Och redan när vi har ställt oss i den positionen att vi börjar dela in sådana som vi vill ha och sådana som vi helst såg att de gick sin väg, då är vi också delaktiga. Och det är så att säga inte alternativet. Varken detta som står i första kapitlet 32 vers. Att liksom legalisera allt samman och säga att det är inte så farligt, det spelar ingen roll, nu ska vi vara toleranta. Eller det andra synsättet, jaså du är en sån där du. Båda de här är egentligen samma sak. Syndens människa kan reagera på de två sätten. Men inget era i Guds rike. Ty i Guds rike finns inte anseende till människan. Det finns inte två sorters människor. Utan det finns människor. Och så finns ett erbjudande om hjälp. Detta att döma och därmed dela in i värdefulla och värdelösa, det är så att säga syndens utgångspunkt. När domen inte bara handlar om synden utan om människan. Föraktet kan ju ta sig så många uttryck. Många har mött föraktet i skolan. Mobbning. Klasskamrater som hånar, förlöjligar, stöter bort. Det kan ge märken för livet. Förakt kan ju också vara att inte vilja lyssna till en människa. Man kan känna sig oerhört föraktad när en människa som man har i sin närhet konsekvent vägrar att lyssna till vad man säger. Man kan brottas mycket med föraktets effekter om man har blivit misshandlad i äktenskapet. Du, föraktets budskap är ju detta, du är värdelös. I mina ögon är du inget värd. Varför inte det då? Ja, därför att du håller inte måttet på dem och dem och de punkterna. Du tillfredsställer inte mina önskemål. Ty det är så här, kan vi säga. Föraktets synsätt. Det är detta. Att dina och mina gärningar bestämmer vem du och jag är. Det är föraktets synsätt. Din identitet är följden av dina gärningar. Det bibliska perspektivet är det rakt motsatta. Dina gärningar är följden av din identitet. Och det tål att tänka på. I denna världen så ska man göra saker. Ekorrhjulet, ni vet. Snurrar och snurrar och snurrar. Och man ska sträva och meritera sig och bygga upp karriären och tänka på anseendet och vad folk ska säga och alltihopa det här. 10 i topp. Då blir man något. Det är denna världens synsätt. Grundvalen för det synsättet är förakt. Och det märker man på att de som klättrat högst upp på stegen, de skulle man tycka att ja, de har ju en viss säkerhetsmarginal. De skulle ju aldrig bli ängsliga för vad folk säger. Och tvärtom. ju mer makt du utrustar en tyrann med, desto stingsligare blir han. Till sist då räcker det med nysning för att han ska avrätta dig. Och ju högre människor kommer upp i karriären, desto mer alkohol eller knark eller vad det nu kan vara behövs det som regel för att hålla liksom nerverna i ordning. Föraktets synsätt. Din identitet är produkten av dina gärningar. Guds rikes synsätt är det motsatta. Gud förklarar dig rättfärdig. Ja men käre Gud, säger vi. Jag är precis samma som igår. Ja, säger Gud, men idag förklarar jag dig rättfärdig. Ja, det kan jag inte ta emot, säger du. Ja, jag är ju en from människa, förstår du Gud. Och så kan man ju inte göra. Ta nu emot din nya identitet. Därför att ur den framspringer nya gärningar. Du bara vågar lägga föraktets tänkesätt bakom dig. Ni ser lite konfunderade ut. Var det rivstart det här? Vi ska kanske runda av med andra Korinthierbrevet 5. Börja i slutet av 14 versen. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Vi börjar ju som regel att läsa i den 17 versen. Och då går vi miste om förklaringen till den 17 versen. Till detta alltså syftar ju tillbaka på verserna före. Jag bedömer inte någon på människors vis. Halleluja, vilken befrielse. Jag bedömer inte någon efter lämplig, olämplig, vill jag eller vill jag inte. Jag är fri från föraktets tänkesätt. Och om jag någonsin har sett på Kristus på det sättet, så gör jag det inte med honom heller nu. Och det är så radikalt. Så att det som då blir kvar i ens liv till att driva en, det är Kristi kärlek. En pånytt födelse. Jag har fått en ny identitet. Jag har iklätt mig Kristus. Och den bibliska tanken är att en ny identitet ger upphov till nya gärningar. Din identitet bestämmer dina gärningar. Mycket mer än gärningarna bestämmer identiteten. Till det är föraktets tänkesätt. Och här finns det mycket att upptäcka. Därför jag tror att vi behöver alla lösas djupt och omsorgsfullt på den här punkten. Vi ska återkomma till detta intressanta ämne i framtida bibelstudier. Nu får det vara bra för ikväll. Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi skulle vilja kunna säga som Paulus. Jag bedömer inte längre någon på människors vis. Jag bedömer ingen efter köttet. Herre, på den punkten är vi kanske inte så där väldigt lösta. Tänk vad gott, herre, om vi slapp att både dela in vår omgivning och oss själva. Att vi blir fria. Därmed också fria ifrån mycket av det som vi tycker att vi inte har seger över. Här är din lösning på problemet är så överraskande annorlunda. Vi har ofta inte sett den och inte vågat ta emot den. Här är de här dagarna vill vi öppna oss för din välsignelse. Så att Vi får upptäcka barnaskapets glädje och litenhetens nåd. Herre, vi kan inte använda våra gärningar för att göra oss till något. Vi kan djupa sett inte göra oss till något annat än vi är. Bara du, Herre, som har skapat oss kan tillsäga oss en ny identitet. Och om vi vågar tro att det är sant, då kommer sanningen att göra oss fria. Lär oss att förstå nådens tänkesätt och lämna föraktets tänkesätt bakom oss.